Jag tror att vi hade talat lite om skogsbarkning av sulfitved. Den 19 september 1928 var vi det sammanträdet som vi behandlade frågan om barkning av sulfitveden i skogen. Det är ju en sak som har försiggått under alla år, att man har barkat veden i skogen, men man hade inte enats, eller man hade haft svårigheter att enas om fördelarna därmed, och det kunde vid en genomgång konstateras att det fanns skäl för och emot. Men vid det sammanträdet i september 1928 så stannade man dock för att man skulle i möjligaste mån fortsättningsvis försöka att genomföra skogsbarkning av sulfitveden. Detta ledde ju så småningom, många år senare, till att man konstruerade effektiva maskiner för en sådan barkning som förut inte hade funnits. Och numera är det, anses det vara en helt klar sak. Vi stoppar ett ögonblick. Nu sätter vi igång. Förvärvet av Strömbacka med dess skogar har ju också inverkat på våra synpunkter i fråga om skogsskötseln, och det innebär framförallt att skogsskötseln och åtgärder för skogarnas skogskulturer av olika slag har blivit allt mera betydande inom företaget. Stopp. Ja, nu sätter vi igång igen. Detta framhölls ju också upprepade gånger av amiral Arvid Lindman, som ju sedan gammalt varit en pionjär för skogsskötsel och skoglig utbildning i vårt land. Punkt. Ett fortsatt övervägande av frågan om skogskulturer och deras betydelse ledde också till att bolaget träffade avtal med professor Tor Jonsson och överenskom med honom att övervaka skogskulturarbetet inom Iggesund. Punkt. Ett igång igen. Efter arbetskonflikten, biläggandet av lokalt och arbetskonflikten 1928, var marknadsläget givetvis i avsevärd grad förbättrat på grund av den begränsning i produktionen som genomförts i samband med arbetskonflikterna. Stopp. Man konstaterar att ökningen av utbud från Ryssland förekommer, att utbuden från Ryssland av ryska varor ökar i avsevärd grad, och att det är mycket goda kvaliteter till relativt hyggliga priser som utbjudes, och att detta har varit en svårighet för trävaruförsäljningarna. Men dock icke att den direkt hindrat försäljningarna, men väl att den påverkat prisläget. Punkt. Svenska trävaruexportföreningen nödgades emellertid på grund av den ryska konkurrensen föreslå en genomgående produktionsminskning vid sågverken under år 1928. Denna produktionsminskning underlättades, såsom nyss nämnts, av de arbetskonflikter som förelåg. Punkt. OSA noteras ju, såsom nämnt, ett rätt avsevärt förbättrat marknadsläge på grund av den minskade produktionen. Det gäller såväl sulfit som sulfatmassa. I slutet av 1928 visade det sig att den tidigare så kallade noteringsförening som bildades för reglering av priset på sulfatmassa icke kunde hålla samman, utan man beslöt att för Iggesunds del utträda ur föreningen. Den blev också successivt upplöst. Punkt. Nu sätter jag igång igen. Relationen till det sista styrelsesammanträdet i september, eller inte sista, utan styrelsesammanträdet i september 1928 innehåller också en rätt omfattande diskussion rörande marknadsläget och utsikterna för såväl sulfit som sulfatmassa. Det märkliga är emellertid att de förutsägelser som framgår av denna diskussion icke sedermera i många avseenden visade sig vara oriktiga. Punkt. Styrelsesammanträde är den 13 december 1928. Är relativt optimistisk, framförallt i fråga om trävaruförsäljningarna, men även för cellulosa. Det visar sig att produktionen ytterligare kunnat uppdrivas till för sulfatcellulosa cirka 67 ton per dygn och för sulfitcellulosa 80 ton per dygn. Att detta baserar sig på de kontinuerligt vidtagna förbättringarna i fabrikerna och framförallt givetvis på den omfattande utbyggnad som ägt rum i fråga om sulfitfabriken och om sodahuset vid sulfatfabriken. En genomgående tendens inom hela cellulosaindustrin att öka produktionen för att på så sätt nedbringa tillverkningskostnaderna, vilket givetvis är mycket nödvändigt med tanke på de relativt låga priser som alltjämt noteras för cellulosa. Det är ganska intressant att konstatera att de priser som noteras för cellulosa från 1921 till 1930 rör sig om relativt små belopp absolut icke några avsevärda omkastningar i prisläget. Punkt. Detta gäller såväl priserna för sågade trävaror som framförallt för cellulosa av olika kvaliteter, såväl sulfit som sulfat. Det är märkligt att de ryska noteringarna för trävaror vid den tiden, det vill säga i slutet av 1928, och början av 1929 voro cirka 30 skilling under motsvarande öppningspris 1928. Men i varje fall väl, eller i varje fall något lägre än de priser som ställdes utsikt för svenska och finska varor. Stopp. I övrigt fortgår drift och försäljning ungefär så som ungefär normalt. Det bör särskilt bemärkas att avsättningen och priset för sillstav på grund av ett givande fiske i Skottland varit mycket god. Denna produktion av sillstav fortgick sedermera ända fram till krigsutbrottet, till utbrottet av andra världskriget, men har numera praktiskt taget helt upphört. Stan av 1929 kunde man konstatera att konkurrensen i fråga om försäljningar av cellulosa skärpts rätt avsevärt. Detta gäller särskilt sulfitcellulosa, där nya fabriker kommit till marknaden och där betydande utökningar av de befintliga fabrikerna hade genomförts. Punkt. Vi kan fortsätta. Strämmasekompaniet fortsätter sin verksamhet och det antecknas att Strämmasekompaniet har slutsålt all mekanisk massa från Östersjön men hade och har relativt stora lager osålda vid fabriker som skeppar över västkusten. Detta har i sin tur medfört att fabriken har fått ligga med rätt avsevärda lager och kunnat på det viset förorsakats betydande lagerskador. Som emellertid enligt avtalet ersatts av Trämassekompaniet. En ersättning som så småningom ledde till oenighet inom kompaniet och även till dess upplösning. Även till dess upplösning i början av 1930-talet. I samtliga relationer under hela den tioårsperiod som avslutar 1920-talet kan man konstatera att vi har fortsättningsvis kunnat hålla vårt järnverk någorlunda igång i någorlunda acceptabel omfattning och att på så sätt järnverksdriften kunnat bibehållas. På relationerna kan man ur de olika relationerna kan man utläsa att företaget ur ekonomisk synpunkt hela tiden förbättrats. I en omfattning som måste betecknas som mycket tillfredsställande. Och på så sätt också de amorteringar som förutsatts i samband med Strömbackaköpet väl kunnat verkställas och därtill ett överskott. Och att man därtill kan konstatera ett överskott på rörelsen vid Strömbacka. Punkt. Berört de successiva förbättringar i maskineri, i maskininstallation och maskineri som successivt verkställt såväl vid sågverk och cellulosafabriker som i viss grad även vid järnverket. Alla dessa förbättringar har resulterat i ökad produktion och samtidigt också förbättrade kvaliteter. Stopp. Sammanträdet. Den 14 mars 1929 fattades beslut om kompletteringar vid cellulosafabrikerna ombyggnad av sulfittorkmaskinen, utbyggnad av sulfittorkmaskinen med ytterligare cylindrar och med en förbättrad saxanordning. Och i fråga om sulfat samt motsvarande åtgärder i fråga om sulfatfabriken, även som en ny sulfitkokare och en utbyggnad av avdunstningsanläggningen i sulfatfabriken. Man anslog för här berörda ändamål sammanlagt cirka 300 000 kronor. Stopperiet har likaledes ny rad, alltså nu sätter vi igång. Träsliperiet har likaledes successivt förbättrats. Bland annat har en ny motor med tillhörande två slipstolar installerats. Hela tiden är man för träsliperiet beroende av vattentillgången från år till år. Så småningom är man emellertid inriktad på att avveckla träsliperiet och koncentrera sig på den kemiska massan, sulfit och sulfatmassa. Stopp.
Hur kom det sig att man skulle avveckla träsliperiet? Var det inte lönsamt eller?
Nej, det om man ser på utfallet per kubikfot ved och det priser man får ut på så vis, så i förhållande till av lönekostnader och reparationskostnader, så var sliperiet inte någon särskilt god affär. Men jag tror att vi ska finna här att sliperiet avvecklas först med utgången av 1930-talet. Slutet av 1920-talet kan man fastställa att det successivt tillkomna nya statsisbrytarna gjort en utordentlig insats för att kunna uppehålla sjötrafiken så länge som möjligt. Emellertid har det ju sedermera också visat sig att man har varit tvungen att skaffa ytterligare isbrytare för att uppehålla vintertrafiken på Norrland. Stopp. Och när vi fortsätter. En dylik kontinuerlig leverans, att i möjligaste mån kunna uppehålla kontinuerliga leveranser, måste ju betyda mycket för våra köpare, särskilt av cellulosa. Och det har också bidragit till att man undan för undan har insett vikten av statusbrytarna och att man nu har kommit fram till inte mindre än 4 statusbrytare och håller på att planlägga den femte. Stopp.
Hade ni inga kostnader för de här?
Nej, det är det som är det märkliga, att våra kostnader var relativt små. Vi kunde vid något tillfälle hjälpa statsisbrytaren med våra egna bogserbåtar. Vi hade vår stora bogserbåt Iggesund 1. Och han fick ju hålla öppet inne i själva hamnen och likaså inloppet. Men det betyder ju kolossalt mycket att statsisbrytarna höll hela rännan fri i Östersjön och dels att man kunde att man hade ett utomordentligt gott samarbete med dem. första styrelsesammanträdet år 1929. Den 14 mars 1929. Vid det sammanträdet konstateras i första hand att avsättningen av våra varor har varit relativt god. Vi har avslutat tillfredsställande försäljningar av trävaror, men vi har hela tiden också i fråga om trävaror känt en ökad konkurrens från de ryska varorna. För cellulosa är marknadsläget avgjort bättre. Såväl i fråga om sulfitmassa, men framförallt i fråga om sulfitmassa. För sulfat är läget något mera osäkert. Men konkurrensen är kännbar, men priserna har stått sig relativt tillfredsställande. Det märkliga är fortfarande att de priser som noteras är tämligen konstanta från år till år under hela 1930-talet, under såväl 1920-talet som 1930-talet. Stopp. För träsliperiet, då sätter jag igång igen. För träsliperiet är avsättningen god. Och det tror du vara ett resultat av trämassekompani. Man skriver här att man måste konstatera att trämassekompaniet gjort stor nytta och verkligen hindrat ytterligare prisfall. Hur tyvärr det utom det samma stående fabrikerna profiterat mest därav. Det är önskvärt att man i en historik tar upp de priser som förekommit för såväl trävaror som cellulosa och slipmassa. Punkt. Jaha. Stål har marknaden varit relativt tillfredsställande under det gångna året. Bör en historik kompletteras med en översikt över gällande avsalupriser för samtliga bolagsprodukter. Stopp. Sammanträde är den 3 juni 1929. Punkt. Eller man kan därvid ytterligare fastslå att produktionen har fortgått i normala förhållanden. Fortsättningsvis har vissa nyinstallationer och reparationer genomförts vid såväl sågverk som cellulosafabriker och med goda resultat. Spritfabriken som är ansluten till sulfitfabriken har visat sig väl motsvara de kalkyler som förelegat för tillverkningen. Emellertid har priset på produkten varierat i rätt avsevärd grad. Det kanske inte behöver ta med. Järnverket är ordertillgången avgjort bättre och man har kunnat hålla järnverket någorlunda igång i Några mera avsevärda prisförbättringar har emellertid ej kunnat genomföras. Nu sätter vi igång. I varje relation förekommer en redogörelse för arbetet i skogarna, och då kan man se att arbetet i skogarna varierar såväl beroende på väderleken som även på grund av avtalssvårigheter med arbetare som förekommer på olika platser från tid till annan. I stort sett har emellertid skogsarbetet hela tiden fortgått normalt, och man kan, och jag vill särskilt hänvisa till de tabeller rörande beräknade avverkningspriser som återfinnas i varje relation. Bolaget har här haft den stora fördelen att om det på något ställe varit svårigheter, speciellt i fråga om arbetarfrågor, så har det kunnat kompenseras därför att skogarna är så pass utbredda att det som brister på ett håll har kunnat kompenseras från annat håll. Men det är ganska märkligt att om man ser det från dagens synpunkt, när man rör sig med helt andra priser, att priserna för såväl för köptimmer som för avverkning varierat i så oerhört liten grad under hela 1920-talet. Detta framgår om man som nog bör ske tar upp de tabeller som förekommer i varje relation. Tar upp någon av de tabeller som förekommer i olika relationer. Man kan också konstatera att anslagen för skogskulturer undan för undan har ökats, men att de alltjämt håller sig inom en mycket begränsad marginal. Marknadsläget är vid medio av 1929 tillfredsställande såväl för trävaror som för cellulosa. Där marknaden för sulfit, både för sulfit och sulfatmassa, betecknas som mycket fast. Under år väntar sig man, 1930 väntar man sig större svårigheter. Men så är väl vanligen förhållandet från år till år, och sedan får man ju se hur det går när man kommer till realiteter. Även där är det märkligt att priserna för cellulosa, såväl för trävaror som för cellulosa, praktiskt taget under hela 1920-talet varierat i mycket liten grad.
Vad beror sånt på?
Ja, det beror på, i första hand beror det på att på tillgång och efterfrågan. Och det har varit ganska jämnt tillgång och efterfrågan. Sedan när man kommer in på 1930-talet och fram på 1940 och 1950 så blir det helt andra variationer. Kommer vi så småningom, märkvärdigt, hur lugnt. Det har givetvis varit motsättningar och variationer, och som då när det inträffade tedde sig ganska betydande. Men när man nu efteråt ser på dem så ser man hur lugnt det hela fortskred under hela 1920-talet. Till 1930-talet återkommer vi. Man kan också se hur bolagets ställning undan för undan förbättras så att man ser hur beräknade utgifter täcks med beräknade inkomster och att undan för undan ett överskott uppstår som möjliggör avbetalning och skulder. Som möjliggör avbetalning av skulder samt icke minst en genomgående förbättrad ekonomisk situation.
Vid den här tiden hade företaget kommit på fötter ordentligt ekonomiskt.
Ja, det var klart. Men om man ser det från nuvarande synpunkt så rör det sig. De belopp som man rör sig om, som det rör sig om, är för närvarande ungefär ja, väl 50%, är väl, låt oss säga, 10 gånger så stora eller mycket, ännu mycket större än det här jämfört med de belopp som man då talar om. Det vill säga, när jag säger 10 gånger så stora så ska jag säga 100 gånger så stora nästan. Det ger också utslag när man i varje relation ser på det anslag som har lämnats. Till exempel år 1929, år 1930, nej år 1929 anslogs till Hudiksvalls arbetarinstitut 100 kronor. Hudiksvalls läsrum för sjömän 100 kronor. Hudiksvalls lungsotsdispensär 500 kronor. Till skolorna, till premier vid de olika skolorna i Hybo, i Hudiksvall, Iggesund och Hybo 100 kronor. Det hela är sådana små, väldigt små belopp som från nuvarande synpunkt ter sig rent löjliga. Skammaren i Gävle 500 kronor. Den torde väl för närvarande ha åtminstone 10 gånger så mycket, sannolikt avsevärt mera. Här har vi det sammanträde den 12 september 1929. Då konstateras över hela linjen. Ja, vi ska se det först. Vid sammanträdet den 12 september 1929 finner man att allting har fortgått helt normalt och att några större svårigheter icke har förelegat. Sulfitfabrikens produktion har ökat till 81 ton per dygn och sulfatfabriken 74 ton. Arbetar normalt men har minskat tillgång på vatten. Järnverket har order, men där är det ju svårigheter därför att järnverkets produkter är ju nu vid den tiden ganska omoderna, men har ändå kunnat placeras i någorlunda riktig någorlunda tillfredsställande omfattning. hamnen vid Iggesund har under åren 1928 och 29 förbättrats genom muddring av inloppet vid det så kallade, i det så kallade Dukarsundet. Och man har på så sätt möjliggjort för de stora Amerikabåtarna att komma in på redden vid Iggesund och för att inta sin last. Tidigare har de fått inta last utanför hamnområdet. Sammanträdet i september 1929 föreligger en 10-årsplan för den del av skogskulturer som avser dikning av sanka marker i skogarna. Den ryska konkurrensen i fråga om trävaror är mera kännbar, men därför att ryssarna har kunnat öka sina utbud. Men man märker också, men samtidigt har ryssarna också verkställt klumpförsäljningar av större kvantiteter från det ena året till det andra, och det har inte skadat, utan marknaden har hållit sig ganska stabil. I fråga om cellulosa har marknadsläget under 1929 varit fullt tillfredsställande, och man har kunnat sälja hela produktionen. Varit fullt tillfredsställande. Det betyder att det har man gjort varje år. Nu föreligger från tid till annan överenskommelser om samverkan mellan cellulosafabrikerna för begränsning av produktion och för att uppehålla priserna. Men så som tidigare anförts eller påpekats, håller sådana överenskommelser vid den här tiden relativt lite. Sammanträdet 12 december 1929. Rapporterar normal drift över hela linjen. Sågverket vid Bergsjö har nedlagts enligt överenskommelse med Strömsbruk. Strömsbruks aktiebolag. Nej, sågverksdriften i Bergsjö har nedlagts på grund av försämrad avsättning av sillstav. Och i samband med att en överenskommelse träffats med Strömsbruk om begränsning av av våra inköp på deras marker och deras inköp på våra marker. Cellulosafabrikerna föreslås att införa en avsevärd förbättring innebärande att för sulfitfabriken en installation med cirkulation av av kokvätskan. Det är en förbättring som vid den tiden praktiskt taget över hela linjen genomförts inom sulfitindustrin. Vid sulfatfabrikerna har man redan från början, redan från fabrikens anläggning, bedrivit kokningen med under kontinuerlig cirkulation av kokvätskan.
Bedrevs det forskning och experiment vid Iggesund?
Ja, hela tiden. Man stod i intim samverkan med, på mitt förslag hade en forskningsprofessur för cellulosa och träteknik vid Tekniska högskolan inrättats. Cellulosaindustrin har tillsammans med cellulosaindustrin har finansierat en institution för ändamålet med stora utrymmen för forskning. Och år 1929 tillsattes en forskningsprofessur vid Tekniska högskolan som dess första innehavare var professor Erik Hägglund. Och den professuren tillkom praktiskt taget helt och hållet på mitt initiativ. Jag hade stor anledning att arbeta hårt för detta. Det har ju också sedermera belönats med Ingenjörsvetenskapsakademins stora guldmedalj. Punkt.
De resultat man kom fram till där fick ni ta del av? Och...
ja, det släpptes ut cirkulär rörande dessa resultat undan för undan. Och professuren, och till professuren anknöts då cellulosaindustrins forskningslaboratorium, CCL som det heter, cellulosaindustrins centrallaboratorium. Och detta centrallaboratorium har existerat, ja, i stort sett kom det inte till förrän år 1936. Men dessförinnan hade under professorns ledning bildats en forskningskommitté som sammanträdde flera gånger om året, och forskningen stod under ledning av professor Hägglund och en kommitté där jag har varit ordförande i hela mitt liv ända till förra året. Vid Iggesunds hamn hade jag nämnt träffades år 1929 ett avtal med Vattenfallsstyrelsen om muddring av inloppet i Dukasundet. Denna muddring stötte emellertid på mycket stora svårigheter då det visade sig att botten var, att den muddermassa man fick upp ur botten var mycket besvärlig att hantera och att få några direkta grepp på. Istället gjorde man då upp ett nytt kontrakt. Man enades då med Vattenfallsstyrelsen om att annullera deras avtal. Istället uppgjorde man i slutet av oktober 1930 1929 ett nytt avtal med Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet, som på basis av ett överlämnat prov på muddermassan åtog sig att slutföra arbetet för en kostnad, en mycket rimlig kostnad, 24 000 kronor gett för allt. Det visade sig emellertid att även här måste öka avtalets omfattning, därför att det bottenlager som skulle bortskaffas var så pass svårhanterligt. 1929 i december bärgade bolagets stora bogserbåt Iggesund 1 en svensk ångare som heter Färm i inloppet till Hudiksvall. Bärgningslönen torde ha rört sig om cirka 450 000 kronor. Och det blev ju en mycket god förstärkning till hamnens kostnader. och som i hög grad underlättade det muddringsarbete som vidtagits. En av virke förlöpte under hela 1920-talet relativt lugnt och utan större svårigheter. Men det förekom givetvis konkurrens från de övriga bolagen i distriktet, särskilt när det gällde större och förnämligare virkesposter. Så småningom ledde ju dessa svårigheter till en överenskommelse om fördelning av utbudet virke bland företagen inom Ljusnans distrikt. Det var emellertid inte rum förrän i slutet av 1930-talet. Trävaror förelåg alltjämt, eller förelåg även detta år, det vill säga 1930, en offert från Ryssland på en stor kvantitet som inköptes utav ett engelskt konsortium, av engelska importörer. Försökte hela tiden, det framgår här utav rapporten, utav relationen till 1930, försökte man bilda en försäljningsförening för sulfatmassa, men det försöket misslyckades som det tidigare på samma område.
Det gick ju bra att bilda den här SPS-sammanslutningen på sulfit. Vad kom det sig att det inte gick att göra någonting liknande på sulfat?
Ja, det berodde på att för sulfit, marknaden för sulfit, där hade man ganska lätt att komma överens. Nu är den tiden, vi kommer till det strax.
Ja.
Jag tror jag ska ta det då.
Ja.
Föreligger vid det sista styrelsesammanträdet år 1930. 1929, den 12 september. Eller den sista, det var alltså i december, det sammanträdet. 12 december, då förelåg det ett förslag, en förnyad utredning angående järnverkets fortsatta verksamhet. Och den utmynnade, liksom det tidigare, i att man övervägde ånyo fyra alternativ. Dels utökad drift, dels drift i dåvarande omfattning, dels omläggning av driften till tillverkning av enbart tackjärn och råskenor, och slutligen järnvägsdriftens nedläggande. Man gjorde grundliga kalkyler som utmynnade i att järnvägsdriftens nedläggande skulle på grund av de extra kostnader som detta medförde röra sig om en förlust på cirka 73 000 kronor. Ja, det är cirka 70 000 kronor. En utökad drift skulle medför ett totalt underskott av 65 000 kronor, en drift i nuvarande omfattning, dåvarande omfattning 77 000, en omläggning av driften till framställning av tackjärn och råskenor 76 000 kronor och järnvägsdriftens nedläggande en förlust på ungefär 70 000 kronor. Det hela visade sig sådana. Man kunde göra som man ville. Och styrelsen beslöt med anledning därav att låta det hela bero och fortsätta så länge, fortsätta, tills vidare fortsätta driften vid järnverket. Dock hela tiden har för ögonen att om och när det visade sig vara bli ökade förluster skulle man ha anledning att återuppta överläggningarna. Det bör också bemärkas att man kunde sedan efter Strömbacka-köpet hade man betydligt större andel i Dannemora gruvor och likaså hade man hade större andel i Dannemora gruvor som var av mycket stor betydelse för det tillverkade järnet. Bolaget har hela tiden haft aktier och har fortfarande aktier i Tuoluvaara gruvbolag, vilka har lämnat en god avkastning då denna malm praktiskt taget helt försäljs på utländska marknader.
Anser ni nu efteråt att man borde lagt ner järnverket tidigare?
Nej. Det har visat sig vara så att det gick ungefär ihop och tidvis. Dessutom skulle det ha medfört rätt stora svårigheter med överbliven personal, äldre personal. Och det har också... Det så att man fortsatte fram till ungefär på 1940-talet. Då man äntligen kom till ett, det kommer vi till så småningom, ja. En nedläggning av järnverket. Ja, där var det sammanträde 7 mars 1930. Då som vanligt vissa kompletteringar av Vidsel. Först och främst talade man om försäljningar av trävaror och det visade sig att vi hade haft en liten eldsvåda vid Hybo som förorsakade skador till ett värde om 77 000 kronor. Det var inte någon större skada. Det förorsakade en kortare tids driftstopp som emellertid ersattes genom att driften vid Saltvik som vanligt fick rycka in och täcka den försågningen. Vidare förekommer det beslut om diverse installationer vid sulfitfabriken som sulfatfabriken för att möta den ökade produktion som möjliggjorts genom en förbättring av fabrikernas torkmaskiner. På trävaruområdet förelåg alltjämt betydande offerter ifrån Ryssland. Men de offerterna togs fortfarande upp utav ett konsortium i England. Och på så sätt kunde marknaden hållas någorlunda stabil. Man enades dock inom Sverige, och Finland om en viss begränsning i produktionen vid sågverken för att på så sätt kunna bibehålla priserna och undvika att de ryska affärerna vållade allt för stor skada. Överenskommelse gällde praktiskt taget samtliga trävaruproducerande företag, och den kallades, ja, den ska jag återkomma till, den måste jag slå upp i en bok vad den heter, den där. Träffades en överenskommelse som omfattade praktiskt taget samtliga andra trävaruproducerande företag med undantag av Ryssland, enligt vilken man kunde reglera produktionen så att ett allt för stort produktionsöverskott som skulle undvikas och på så sätt marknadsläget kunna bibehållas. Denna överenskommelse utvecklades till en försäljningsförening för trävaror som leddes ifrån Sverige och där direktör Carl Kempe var ordförande. Det där finns i en, ja, jag påminner mig att vi ska ta upp det där sedan. Såväl från Sverige som Finland. Priserna har nedgått, ja. Sulfatmarknaden förbättrades något i början av 1930. Och betydande affärer gjordes, men priserna kunde icke. Avsättningen var relativt god, men priserna kunde icke drivas upp. Man nödgades fortfarande räkna med ett så pass lågt pris som 160 kronor per ton. Det förekom att sulfatmassa såldes till och under sin tillverkningskostnad. Jag återkommer till det där sedan vid nästa styrelsesammanträde. Vi har i fråga om slipmassan. Vad fann vi? I fråga om slipmassan hade vi vid denna tid funnit att anslutningen till Trämassekompaniet inte medförde några större fördelar för Iggesund. Tvärtom fick vi vara med och delta i de kostnader som vållades utav på grund av kvalitetsförsämring av massa som ej kunnat säljas. Det ägde redan då, och i januari, eller i början av år, i mars 1930, att utträmmas i kompaniet, men och beslut härom ställdes på framtiden. Vi skulle återkomma i juni. Måndagen den 26 maj 1930. Vi ska se vad det förekommer där. Där förekom utom det var i Solunda i kombination med styrelsesammanträdet den 26 maj. Har jag sagt det?
Nej.
Att det är alltså styrelsesammanträdet den 26 maj 1930. Då förekom det sedvanliga. Det var alltså i anslutning till bolagsstämma samma dag. Och då förekom sedvanliga beslut på bolagsstämman. Val av ordförande, vice ordförande i styrelsen, val av verkställande direktör och så vidare. I övrigt visar relationen först närmast på en lugnt relativt lugna förhållanden. En hotande strejk vid Håstaholmen avvärjdes efter med hjälp av förlikningsmannen i april. Men den berörda tvistefrågan blev icke definitivt slutligt löst. Som vanligt finner man att fabriken har kunnat öka sin produktion med sulfitfabriken med till 87 ton per dygn och sulfatfabriken med till 80 ton per dygn. Vartill kommer en mindre kvantitet kvistmassa. Det berättas bland annat, eller man redogör bland annat för att en ny barkningsmetod uppfunnits utav som exploateras i första hand utav Söderhamns verkstäder. Sedan, denna barkningsmetod utvecklades sedan mera ytterligare av Söderhamns verkstäder. Den var uppfunnen utav ingenjören. I alla fall den utarbetades vidare särskilt i samförstånd med Iggesunds fabriker och den har sedermera blivit accepterad i hela världen. Den heter och den metoden heter det här, kom ihåg att jag ska tala om den här barkningsmetoden finns i den här. Det här är alltså styrelsesammanträdet den 7 mars 1930. Man hade i första hand man hade kunnat konstruera transportabla barkmaskiner som och bolaget tillverkade på grundval av dessa förslag som då förelåg tillverkade bolaget transportabla barkmaskiner som emellertid mycket snabbt utbyttes mot den nya konstruktion som Söderhamns verkstäder hade genomfört i samförstånd just med Iggesund.
Fanns det någon forskningsinstitution som ni stod nära kontakt med när det gäller skogsvård också?
Där fanns ett mycket stort forskningsinstitut vid Skogshögskolan.
Ja.
Och där var vi i intim kontakt med dem. Vår skogschef samarbetade i hög grad med dem. Om marknadsläget för trävaror förelåg fortfarande den sammanslutning som jag berörde. Ja, den har jag redan talat om.
Mm.
Och på grund av den engelska konkurrensen nödgades man, för att undvika allt för stora prisvariationer, hålla samman tillverkarna inom med en möjlighet att reglera produktionen genom en överenskommelse, genom interna överenskommelser. Men vi ska se vad den här, då hade vi kommit, för kan vi knyta ihop någonting, spela upp.
Mm.
Vi säger alltså att sedan man hade enats om skogsbarkning av massaveden, hade man i stor omfattning arbetat på att finna maskiner, transportabla maskiner i skogarna, som kunde genomföra barkningen. Det arbete som nedlades härvid baserade sig i hög grad på ett samarbete mellan Iggesund och Söderhamns verkstäder. I första hand byggde Iggesund själva några barkmaskiner som gav relativt goda resultat, men ganska snart hade man vid Söderhamn i samarbete med ingenjören Brundell och kommit fram till en förbättrad transportabel barkmaskin som benämndes Cambio. Denna konstruktion av ingenjör Brundell har sedermera ytterligare förbättrats och användes numera praktiskt taget allmänt inom skogsbruket för barkning av såväl timmer som massaved.
Kan vi nämna en gång till vad metoden heter kanske? Så det
Cambio.
Cambio.
Cambio. Cambio. Särskilt för sulfatfabriken har denna metod varit av största betydelse, men även för sulfitfabriken, även för sulfitveden. Det byggs praktiskt taget inga, och numera ingår den så som nämnt i praktiskt taget samtliga transportabla avverkningsmaskiner. Sen ser vi stoppet dit ett tag. I övrigt var medeltid var medeltid avsättningsmöjlighet vore medeltid avsättningsmöjligheterna för sulfatmassa i början av år 1930 relativt begränsade. Detta mest beroende på konkurrens från andra länder, i första hand Amerika, men även Finland. Försäljningarna av skogsfastigheter fortgår i enlighet med tidigare planer. Och bolaget har vid denna tid försålt praktiskt taget största delen av sina skogsfastigheter. Av sådana skogsfastigheter där man lämpligen kunnat avsöndra tillräckliga skogsmarker utan allt för stora svårigheter. har vi styrelsesammanträdet den 28 augusti 1930. Det är av intresse att fastslå att ända fram till dåvarande tidpunkt, det vill säga början av år 1930 och under hela 1930-talet, någon större brist på råvara för vare sig sågverk eller cellulosafabriker icke förelegat. Marknadsläget har också i stort sett möjliggjort eller varit sådant att avsättning av produktionen kunnat möjliggöras. Emellertid i relationen till styrelsesammanträdet i mars 1930 omnämnes att bolaget detta år haft avsevärda svårigheter på grund av blånadsskador på slipmassa som levereras till Frankrike. Tyvärr, lyckligtvis på grund av överenskommelsen med Trämassekompaniet har dessa skador i största utsträckning ersatts av Trämassekompaniet, men det är alldeles påtagligt att denna överenskommelse enligt vilken Trämassekompaniet åtagit sig ansvar för lagrad massa måste vara mycket betungande och medföra stora anledningar till interna konflikter inom kompaniet. Punkt.
Hur uppkom sådana här blånadsskador?
Det är om slipmassan försåldes då för tiden och ända fram till våra dagar som så kallad våtmassa med innehållande ungefär 55% vatten. Mm. Nej, 45% vatten. Och det gör att i detta vatten finns då svampar. Dessa svampar äter massa och på så sätt uppkommer en blå färg. Motsvarande risker finns också för sågade trävaror.
Ja, det vet man att
de kan blåna med tiden. Mm. På samma sätt är det med slipmassa. Att det är en förruttnelseprocess som försiggår i den våta slipmassan. Har man ju börjat att i allt större utsträckning torka slipmassan. Den sönderdelas då med fläktar eller med sönderdelningsmaskiner och blåses med fläktar genom en cyklon med varmluft, och den varmluften tar bort vattnet så att man får ut en massa som håller ungefär 10-15% vatten, och då den blånar inte, den kan säljas såsom torrmassa. Stopp. Drift fortsätter och inriktar sig i huvudsak på dels tackjärn och dels så kallade råskenor. Råskenor är i själva verket en form av Lancashirejärn som är utvalsad i ett förenklat valsverk. Dessa råskenor innehåller ett mycket rent järn och har på det viset ett visst värde. Men så småningom upphör Lancashire-tillverkningen allt mera. Den är ju baserad på träkol och tackjärn. Och träkol blir mera sällsynt i den mån som sulfatfabrikerna tar vara på sågavfallet. Stopp. Just tidigare tillverkning har vi bibehållit till framställningen av sågblad. Sågblad och knivar för sågverksmaskiner för huggning av ved och sådant. Den tillverkningen daterar sig vid Iggesund från 1870-talet och har fortgått hela tiden. Den baserar sig på att vi har en mycket van och yrkesskicklig arbetarstam på det området. Och det har till att börja med var det en relativt enkel och begränsad produktion, men sedan har det visat sig att Iggesund, tack vare att Iggesund har yrkesskicklig arbetskraft och kan köpa sin råvara från andra verk, alltså både stål i olika former, utvalsat stål för sågbladstillverkning och valsat stål för tillverkning av knivar, legerat stål för tillverkning av knivar. Att det är för Iggesund, genom att Iggesund har behållit det och bibehållit och kunnat arbeta upp en mycket god kvalitet, så har det också på sin sida kunnat utvecklas så att för närvarande omsättningen av knivar och stål vid Iggesund rör sig omkring 3-4 miljoner. Till kolla. Tyska försäljningen till England av ett stort parti trävaror till England vållade under 1930 och ganska betydande svårigheter. Då det engelska syndikat som uppköpt partiet hade svårigheter att placera detsamma. Man måste hyra in sig på olika brädgårdar och det tog sin tid att kunna sälja det hela. Basispriset för inköpet var 15 pund per standard för osorterade furuvattens, det får vi använda här i det uttrycket, osorterade furuvattens. Men det i första hand måste man sänka priset till 13, till pund 13 och 15. Motsvarande ett fåpris för oss av ungefär 12 pund. Ryssarna hade fortfarande svårt att bli av med sina varor, men och för att undvika ytterligare risker för prisfall så fick man, så stöddes det engelska syndikatet genom att man från svensk och finsk sida begränsade sina utbud i viss grad. Så småningom lyckades man emellertid komma över dessa svårigheter, men det föranledde i sin tur förhandlingar mellan svenska och finska exportörer som ledde till en överenskommelse om produktionsbegränsning för att möjliggöra avsättning av de ryska varorna. Prisläget för sulfitcellulosa var i början av år 1930 relativt fast. Och man kunde placera men sedermera inträffade ett mycket omfattande prisfall till priset till ett så lågt pris som 160 till 165 kronor per ton. Från att tidigare ha varit 210-200 kronor per ton. Prisfallet för sulfit var oväntat då någon mera avsevärd produktionsökning inte hade förekommit under det att konsumtionen visat en kontinuerlig stegring. Men prisfallet berodde nog närmast på en intensiv konkurrens från övriga mellan fabrikerna om försäljningen. Och dessutom hade priset på sulfatmassa fallit i viss grad. Ända ner, ja, fallit i viss grad. Och det återverkade på sulfitmassepriset. Och sulfatmassa pressades av konkurrensen ned till en så låg basis som 120 kronor per ton netto FOB i Sund. Och det betyder ju i sin tid att massan såldes till och under sin tillverkningskostnad. Nu stoppar vi ett tag. Genom att priset på sulfatmassa fallit så lågt som jag nyss berörde till och under tillverkningskostnaden, med, det vill säga 150 kronor per ton och mer och lägre. Hade man även ändå svårigheter att placera den massa som producerats. Och detta återverkade även på sulfitmassepriset. Punkt. Nu stoppar vi slagan med prisfallet på sulfatmassa. Hade Iggesund undersökt möjligheterna att tillverka, att sönderdela träet för tillverkning utav byggnadsplattor, så kallad board. Men detta visade sig, och det, vi var ju på god väg att göra en anläggning för detta ändamål, men samtidigt byggdes motsvarande anläggningar på flera håll i landet, dels vid Ljusne Voxna, dels vid Mordomsjö och dels vid Rengsjö i Hälsingland med flera ställen. Och detta ledde till att vi gav upp den tanken. I relationen till styrelsesammanträdet den 17 december 1930 berör man vidare den fortsatta depressionen som gjort sig gällande inom praktiskt taget samtliga områden som berörs av bolagets verksamhet. Detta torde vara inledningen till en betydande depression som fortgår under åren 1931 och 32, och som i viss grad under 1932 sammanhänger med det allmänna bakslag som inträffade i Sverige i samband med den så kallade Kreugerkraschen. Vid styrelsesammanträdet den 17 december berördes dessa svårigheter, och man meddelade bland annat att de svenska och finska trävaruexportföreningarna hade träffat överenskommelse om en begränsning av 1931 års exportkvantiteter med 20% för att på så sätt förbättra marknadsläget för trävaror. och för att på så sätt även kunna möta den ryska eller konkurrensen från Ryssland. Detta förhållande att man inom trävaruindustrin kunnat åstadkomma en sådan samverkan där praktiskt taget samtliga exportsågverk var med, deltog i inskränkningen, ledde till att man även för sulfitmassa tog upp motsvarande förhandlingar. Där hade priset, som jag tidigare berört, fallit ända ned till och under tillverkningskostnaden. Vid sammanträde i Köpenhamn i december 1930 träffades sålunda en överenskommelse mellan samtliga sulfitfabriker om anslutning att bilda en sammanslutning som så småningom kallades Sulfite Pulp Suppliers, SPS, med begynnelsebokstäverna SPS. Denna Sulfite Pulp Suppliers hade ett förtroenderåd med representanter för Sverige, Norge, Finland. Sverige, Norge, Finland och även Tyskland, Österrike och tidigare landet och Litauen, som då hette Memelland. Det vill säga praktiskt taget samtliga sulfittillverkare i Europa. Den stod under ledning av ett förtroenderåd, och på grund av att jag varit mycket intresserad i dess tillkomst och bidragit med kalkyler och annat, så blev jag medlem av detta förtroenderåd. Förtroenderådet sammanträdde sedermera på olika platser i Stockholm, Helsingfors, Oslo, till och med i Wien och i Berlin, för att från tid till annan överlägga om läget på marknaden och på så sätt kunna överenskomma att rekommendera de anslutna fabrikerna att en produktionsbegränsning. SPS gjorde på så sätt en mycket god nytta. Man träffade de ledande personerna inom sulfitindustrin i de olika länderna, och det är ingen tvekan om att de överenskommelser om produktionsbegränsning som träffades var till otvivelaktig nytta för industrin och bidrog till att i hög grad kunna uppehålla priset. Jag återkommer här till från tid till annan. Man kan också säga att förhållandet att SBS, att denna sammanslutning fanns, var till nytta även för sulfatindustrin. Så tillvida att man kunde undvika att det inflytande som kom ifrån sulfitindustrin hjälpte till att hålla sulfatpriserna på en rimlig nivå, utan att man där behövde fatta klara beslut om produktionsbegränsning. För cellulosa var hela tiden mycket ansträngt på grund av den ökade konkurrensen och i viss grad även på grund av på grund av det pressade läget för sulfitcellulosa. Men samtidigt var det ju en mycket stor fördel att man hade denna sammanslutning SPS som för första gången, eller som i varje fall visade sig vara så pass hållbar att man från tid till annan, eller att det förslag om produktionsbegränsning som förelåg också kunde genomföras i största utsträckning. Man måste emellertid, eller det är emellertid oundvikligt att fastslå att priserna på cellulosa i hög grad var vid den tiden i hög grad pressade och låg för såväl sulfat som sulfitcellulosa bra nära tillverkningskostnaden.
Ja.
För att råda bot på dessa svårigheter försökte vi vid Iggesund genomföra, genomföra försäljning av vissa specialkvaliteter. I första hand tillverkade vi en halvblekt sulfatmassa som kallades X-massa och som vi sålde ett stort parti på prov till Amerika och sedermera också till olika länder och lyckades därvid hålla priset väsentligt över gällande dagspris och framförallt även med hänsyn till tillverkningskostnaderna för denna massa. Vi kallade den halvblekta sulfatmassan kunde vi framställa genom att använda de behållare för blekning av massa som på sin tid utförts i samband med disponent Nilssons planer på att övergå till blekning av cellulosa. Vi lyckades nu sälja under flera år sälja en mycket avsevärd del av vår sulfatmassa under rubriken X-massa och på så sätt arbeta oss igenom det förhållande som vållades av kriserna år 1932 och 1933 samt senare ända fram till andra världskrigets utbrott 1939. På samma sätt sedan vi på så sätt introducerat den halvblekta sulfatmassan kunde vi också under år 1932 framställa en halvblekt sulfitmassa som så småningom döptes till linnen på grund av sin vita färg, sin ljusa färg. Denna halvblekta sulfitmassa sålde vi betydande kvantiteter under hela 1930-talet och fram till början av 1940. Så småningom ledde tillverkningen både av X-massa och av sulfit, av linnenmassa, till att vi kunde successivt övergå till framställning av helblekt sulfat och sulfit. Men såväl X-massan som linnenmassan vore en utomordentligt värdefull inkomstkälla för Iggesund under hela 1930-talet. cellulosaavdelningen tog du kunna vid granskning av sina böcker uppge vilka kvantiteter X-massa och linnenmassa som på så sätt kommer till tillverkning. Vi hade praktiskt taget monopol här på då idén från början var kom ifrån Iggesund.
Mm.
Först efter andra världskriget kunde hade så småningom vissa fabriker börjat att framställa halvblekta massor av samma typ. Cellulosabolaget i Sverige anställde Einar Flykt från firman Flykt Palmer och Flykt, eller från firman Foyson Flykt i London såsom försäljningschef för sin cellulosa. Einar Flykt medför Einar Flykt medförde till cellulosabolaget vår idé om framställning av såväl linnenmassa som X-massa som om de halvblekta kvaliteterna och men lyckades icke i samma utsträckning som Iggesund genomföra försäljningar av dessa kvaliteter även om han givetvis härigenom vållade oss en betydande konkurrens och svåra skador. Punkt. Nu stoppar vi så.
Jag tänkte fråga, vad fyllde den här halvblekta massorna för lucka på inom användningsområdet?
Dessa halvblekta, nu kan vi ta det. Mm. Dessa halvblekta massor, särskilt i första hand X-massan, möjliggjorde framställning av en ljusare brun massa som blev mycket begärlig. Mm. Men kunde också användas såsom ersättning för sulfitmassa vid tillverkning av tidningspapper. Och på så sätt genom inblandning av den starkare halvblekta sulfaten att man kunde minska tillsatsen av kemisk massa vid framställning av tidningspapper. Detta system har sedermera helt slagit igenom och man använder nu i stor utsträckning en halvblekt sulfatmassa vid tillverkning av tidningspapper. I fråga om linnenmassan gäller i huvudsak samma sak, dock att linnenmassan är så pass vit ljus att var och är så pass ljus att den kunde användas såsom ersättning för blekt sulfit men även blekt sulfit. Den avsättningen av blekt sulfit gick emellertid så småningom tillbaka då man kom mer och mer över på helblekt sulfitmassa. Avsättningen av halvblekt sulfit skulle jag ha sagt. Ja. Ja, men det var inte så tokigt. Åren 1932 och 1933 genomgick skogsindustrin i Sverige i anslutning till den allmänna depression som då gick över landet en betydande kris och som i vissa fall pressade priserna för stark sulfit och även stark sulfatmassa till avsevärt under tillverkningskostnaderna i tack vare framställningen av linnenmassa och av halvbleksulfat och samt av halvbleksulfit linnenmassa kunde Iggesund i mycket avsevärd grad reda sig igenom dessa kriser. Stopp. Sammanträdet den 30, nej, det är sammanträdet den 17 december 1930 redogjordes i första hand för den inverkan de ryska utbuden av trävaror haft på marknaden. Ryssarna erbjuder till England ett betydande parti trävaror men till ett avsevärt högre pris än det som dit, nej, men till ett betydande parti trävaror till lägre pris än det som tidigare varit gällande. För att möta dessa utbud och undvika en katastrof på marknaden hade de engelska köparna så som tidigare sammanslutit sig till en inköpsorganisation som avtalade om köp av hela den för England avsedda produktionen under år 1931, som samtidigt begränsades till högst 600 000 standard. Priset baserades nu på ett pris på pund 11,10 CIF England för sjutums buttons, motsvarande för våra varor på 9,10 respektive på 9,15. Priser som låg långt under våra nettotillverkningskostnader och som skulle medföra en fullständig katastrof om dessa priser kommer att bli gällande för svenska och finska varor. Nu genom den nybildade trävaruorganisationen, och den har ett namn som jag ska återkomma till, genom den nybildade trävaruorganisationen stoppa dessa utbud och sökte i första hand begränsa utbudet från Ryssland till högst begränsa utbudet från Ryssland till högst 200 000 standard. Det är mer att på så sätt kunna åstadkomma ett jämviktsläge mellan tillgång och efterfrågan till fördel såväl för tillverkare som för köpare. Nu stoppar vi ett slag. Det får stå öppet så jag hittar på det. Den första cellulosa var i början beträffande marknaden för cellulosa har jag tidigare redogjort för våra försök att möta dessa försök begränsades givetvis till Iggesund, men samtidigt såldes också sulfatcellulosa till ända ned till 90 kronor per ton och under, det vill säga tillverkningspriset utan räntor och råvara. Redan 112 kronor Blir den 115 kronor för sulfatmassa motsvarar cirka 90% av förkrigspriset och är därmed relativt större än är prisfallet därmed relativt större än till exempel motsvarande prisfall för tackjärn. Det ytterligare prisfall som förekommit har givetvis lett till att numera nära nog intet äldre kontrakt blivit bestående, de köpare som tecknat tidigare kontrakt har fordrat prisreduktioner eller konverteringar till lägre priser. Vi lyckades emellertid undvika försäljningar under 115 kronor netto och framförallt genom att istället kunna sälja till betydligt bättre priser, sälja vår halvblekta sulfat respektive vår halvblekta sulfit till betydligt bättre priser. Det kan vara av stort intresse att i samband härmed ange vilka kvantiteter halvblekt sulfat och halvblekt sulfit, det vill säga X-massa respektive linnenmassa, som såldes under åren 1932, jag tror vi kan säga 32, men det kan vara 33, 32, sätt inom parentes 33 säger jag.
Ja.
1932-33 och samt fram till 1930-talets utgång. Under dessa år kunde man ju också successivt förbättra priserna över hela linjen, men framförallt för lyckades vi på så sätt rida ut krisen och klara Iggesunds trävaror och cellulosa till någorlunda rimliga priser. Det andra satt med underpriser att kunna klara Iggesund genom detta. Det är jag ganska stolt över.
Ja, det måste ha varit spännande tider.
Ja, visst.
Hur kom ni på det från början att börja med en ny produkt?
Ja, det var därför att jag hade en känsla av att en ljusare produkt borde kunna finnas en marknad.
Ja.
Och då gjorde vi denna halvblekta sulfat som det tog väl ett år innan vi på samma sätt tog upp tillverkningen av halvblekt sulfitmassa. Mm. Är det fortfarande?
Hade Krügerkraschen annars stora inverkningar på
mycket
företaget?
Ja, inte för Iggesund. Iggesund blev inte mycket lidande utav den. Särskilt därför att vi kunde sälja. Men om vi skulle ha följt marknadsregeln så skulle vi ha haft stora svårigheter. Mm. Men genom att vi kunde ro oss över detta så... Sedan har jag väl vid något tillfälle, men det kanske jag inte har gjort än, talat om... Nej, det kommer vi till längre fram. Det gäller världskriget, om tillverkningen av foderselulosa och allt vad där tillhör. Det finns en särskild promemoria om. Men det kommer vi inte in på förrän vi har kommit över krigsutbrottet. Och krigsutbrottet var 1939.
Ja.
Så sammanträdde den 19 mars 1931. Har vi inte kommit längre?
Nej, jag håller på det.
Ja. Vid styrelsesammanträdet den 19 mars 1931 meddelades bland annat att arbetet under vintermånaderna fortgått i vid styrelsesammanträdet den 19 mars 1931 redogjordes bland annat för vissa förbättringar som av förvaltare Palmborg genomförts i samband med, i samråd med Svenska Maskinverkens expert Ingenjör Löv i fråga om tillverkning av maskiner för tillverkning av sillstav. Dessa vid sammanträdet beslöts anskaffande av dessa maskiner och därigenom åstadkomma man en betydande reduktion av tillverkningskostnaderna. Konstaterade samtidigt att under 1930 från sågverken utskeppats sammanlagt 28 500 standards, vilket var en betydande ökning av produktionen, vilket innebär en betydande ökning av produktionen i februari. Utbröt en mindre eldsvåda vid cellulosafabrikerna som vållade skador för cirka 80 000 kronor vilket ersattes av försäkringsbolagen. Samtidigt besluts installation vid samma styrelsesammanträde besluts om installation i cellulosafabrikerna av ett nytt koksystem för sulfitmassa med cirkulation i kokaren på sätt som tidigare omnämnts. I relationen till styrelsesammanträdet den 19 mars 1931 redogörs för produktionen vid för produktionen och försäljningarna vid sågverken. Samarbetet mellan den svenska och finska trävaruexportföreningen var vid detta tillfälle såsom mycket gott, och man söker att genom ett fortsatt samarbete stärka marknaden. Den tidigare berörda sammanslutningen. Mellan trävaruproducenterna har visat sig mycket god. Och man har lyckligtvis i väsentligt begränsad omfattning tvungits att genomföra produktionsbegränsningar. Sulfitmarknaden stabiliserades läget i hög grad genom tillkomsten av SPS. Och man kunde på en gång höja priset från det i och för sig mycket låga 155 till 160 kronor upp till höja det tidigare mycket låga priset upp till 155-160 kronor för leverans 1931. Det nu gällande för leverans 1931. Inom sulfatindustrin gjorde man ett försök att genom att anställa en amerikansk expert för att på lämpligt sätt göra propaganda för så kallad containerboard och därmed öka avsättningen av kraftmassa. Försöket hade åtminstone en viss framgång, även om det inte ledde till mera omfattande resultat.
Vad var det, containerboard?
Containerboard är alltså en kartong, är en massa som går in i kartonger för massa.
Jaha.
Kartonger utav papp. Och det var så, vad Iggesund gör numera, så är det containerboard i viss grad. Styrelsesammanträde den 1 juni 1931. Jag konstateras vid detta styrelsesammanträde att en omfattande depression råder inom den svenska industrin, och den tog väl i viss grad ha... Ja, när då Kryger?
Var det inte 32? Eller?
Var det 32 eller 31?
Jag kan inte säga det heller.
Att en omfattande depression råder inom den svenska industrin.
Nej då, det går. De ger sig iväg.
Pool. Brygger eller föranleder, ja, man skriver här om i relationen: i denna situation synes man allt mera få klart för sig att en radikal lönesänkning över hela linjen är av samma art, eller av samma art som genomfördes år 1921, är nödvändig för att industrin och dess produktion ska kunna bibehållas. Under att priserna och jordbruksprodukter och även våra varor då fallit till närheten av och i vissa fall under förkrigsnivå, ligger industrilönerna enligt officiell statistik vid i medeltal 280% av härav per timme räknat, och 230% per år. Levnadskostnaderna har samtidigt fallit till 140%. Livsmedelskostnaderna har samtidigt rört sig om 160%, och livsmedelskostnaderna ligger vid 130% av förkrigspriserna. I bolagens bokslut för det löpande året återspeglas dessa förhållanden i stor omfattning. Denna tid förekom också vissa mer eller mindre vilda strejker, framförallt i samband med oroligheterna i Ådalen i maj 1931. Vid cellulosafabrikerna var driften inställd i samband med under en vecka i april månad. Under en vecka i april månad, säger vi. Samt vidare dels en vecka i april månad, och sedan på grund av Ådalsoroligheterna från den 15 till den 26 maj. men fortsättningsvis under stora svårigheter. Lyckligtvis kunde Iggesund möta dessa svårigheter genom framställning av halvlekt sulfit och sulfatmassa. Och lyckades på så sätt i avsevärd grad rida över depressionen. Depressionen omfattar på grund av samverkan mellan sågverken lyckades man någorlunda samverkan mellan sågverken och verkställd produktionsinskränkning lyckades man någorlunda begränsa depressionens inverkan på trävarumarknaden. Cellulosaköpare, eller ett stort antal cellulosaköpare, gjorde emellertid, så som tidigare berörts, anspråk på prisreduktioner för avslutade kontrakt. Och man fanns i rätt stor utsträckning till mötesgå sådana framställningar, dock vilka emellertid vanligen kombinerades ett tillmötesgående av dessa kostnader kombinerades vanligen med en motsvarande försäljning till då gällande priser för kommande år. Det där blev inte något bra. Sammanträde den onsdagen den 16 september 1931. Man kunde vid detta styrelsesammanträde konstatera, eller nej, vid styrelsesammanträdet den 16 september 1931 kunde man konstatera att depressionen för bolagets del kunnat begränsas till vissa justeringar kunnat begränsas såväl i fråga om trävaror som i fråga om cellulosa. För trävarorna vore priserna ungefär hade man ungefär kunnat bibehålla de ursprungliga priserna med någon jämkning. Och för cellulosa hade man kunnat försälja vissa kvantiteter av den nya produktionen och på så sätt. Ja, jag tycker inte det här är bra. Snyggt det där att
gjort. Ja, det kan vi göra.
Större delen av det här, vad som här har sagts, ska annulleras.
Det sista här.
Ja, det sista. Just sammanträdet den 16 september 1931 kunde man fastslå att bolaget tack vare tidigare kontrakt på cellulosa, tack vare dels den sammanslutning som existerar mellan sågverken och kunnat med bibehållande av tidigare priser i stor utsträckning avsätta sina trävaror. Man hade i första hand sålt cirka 25 000 standards, vilket måste anses som en relativt normal försäljning vid denna tidpunkt. I fråga om cellulosa hade man gått in i detta år, i året 1930, med ett ganska stort med en ganska stor försäljning i löpande kontrakt. Dessa kontrakt, köparna yrkade nu i stor utsträckning på att dessa kontrakt skulle reduceras till gällande dagspris, men vi kunde istället klara denna situation genom att göra om kontrakten på så sätt att priset reducerades till då gällande priser, men samtidigt nya försäljningar verkställdes. Överhuvudtaget kan man fastslå att situationen vid övergången mellan åren 1932 och 1933 var det där, det tror 32 och 33 var praktiskt taget kaotisk. Man hade över hela linjen tvingats att såväl i Sverige som framförallt Finland och även Ryssland i vad det gäller trävaror acceptera ytterst låga priser och ytterst låga priser på stopp. Och tedde sig och utsikterna för den fortsatta marknaden tedde sig alltjämt mycket, mycket svåra. Detta i fråga om trävaror. I fråga om cellulosa hade priserna fallit, hade på grund av överproduktion och ökade svårigheter priserna fallit ända till och långt under tillverkningskostnaden i många fall. Stopp. Nu stoppar vi så. Vi sätter på igen. I detta läge måste man räkna med en betydande produktionsbegränsning och i anslutning därtill ytterligare prisreduktioner. Stopp. Jag citerar exempelvis ur relationen för år 1900. För relationen i december, för relationen i slutet av 1931, följande kolon. Med samarbetet mellan den svenska och finska trävaruexportföreningen är för närvarande mycket gott och söker man genom att ett gemensamt svensk-finskt förtroenderåd bibehålla prisnivån och stärka marknaden. För dagen ligger noteringarna för Skjutums Furuvattens från vårt distrikt vid cirka 12,15 och för 9-tums furuplankor vid 15,10. För 4-tums furubräder noteras 12,5 och för 4-tums granbräder 11,10 à 11,15. 7-tums granbattens 11,15 att 12 och för 9-tums granplankor 13,10. Så låga priser har man icke sett på flera år. Punkt. Stopp. Ska varorna återförsäljas till 10 skilling lägre pris CIF England, det vill säga differensen åtminstone 2 pund mot våra prisidéer som dock ej täcker kostnaderna. Stopp. På Gimo vid fabrikerna, det tidigare beslutade, eller vissa tidigare beslutade moderniseringar såväl inom sulfit som sulfatfabriken. Stopp. Avverkningar enligt plan och med till och samt till relativt acceptabla acceptabla omkostnader. Stopp. Ta med det. I relationen finns som vanligt kring årsskiftet en redogörelse för gällande priser för sågtimmer samt för avverkning av sulfitved, stavved och sulfatved. Dessa priser har varit praktiskt taget detsamma under hela 1920-talet, och vilket visar en god sammanhållning bland de intresserade skogsbolagen. Avverkningen vid Strömbacka överstiger eller rör sig om cirka 8, nej, rör sig om om cirka 3,5 till 3,6 kubikmeter per hektar. Motsvarande i Iggesund har under hela 1920-talet hållits låg för att icke ytterligare beskatta skogarna, utan för att icke ytterligare belasta skogarna, utan har rört sig om 1,24 till 1,4 skogskubikmeter per hektar. Stopp. Kulturer och markberedning beräknas en årlig kostnad som rör sig mellan 70 000 och 100 000 kronor för hela bolaget. Ett belopp som från nuvarande synpunkt, inom parentes 1970, ja, måste betecknas som helt orimligt. År 1970 tog man beräkna minst 1 miljon kronor om året för skogskultur och skogsförbättring. Till styrelsesammanträde i juni 1931. Omnämnas dessa siffror för skogskultur och kostnader för köpvirke och avverkning och för avverkning och för köpvirke. Sammanträde den. Vi stryker det gamla där först. Ja. Styrelsesammanträde den 16 september 1931. Vid styrelsesammanträde den 16 september 1931 beröras alltjämt de ansträngningarna att åstadkomma ett acceptabelt marknadsläge för bolagets produkter. Vid denna tid var spekulationen kring den svenska börsen och särskilt då tändsticksbolagets aktier och det så kallade krygerpappren utomordentligt livlig stopp. Det medförde dessa denna spekulation helt osunda förhållanden och många ställde sig helt mycket tvivlande för hur det hela skulle utveckla sig, särskilt med tanke på alla på exempelvis det så kallade debentures och andra förhållanden i samband med tändsticksbolaget. Krygerbolaget hade träffat avtal med ett flertal länder om monopol för tändstickstillverkning och vilka monopol i sin tur skulle inbringa stora summor. Punkt stopp. Samtidigt kunde man nu befara att de låga marknadspriserna såväl för trävaror som för cellulosa och papper och även för övriga av Sveriges produkter skulle medföra nya svårigheter och framförallt brist på kapital och framförallt brist på kapital och och brist på kapital och marknadsstörningar i största allmänhet. Punkt. De ryska ingripandena på trävarumarknaden fortsatte även under år 1932. Punkt. Stoppets lag. Men det heter här om i relationen till i december 1931 exempelvis. Det är citationstecken. Det ryska trävarupriser som fixerades vid uppgörelsen mellan det engelska syndikatet. Vi fortsätter. Efter dessa prisreduktioner blev priset för Schutums Buttons av bästa kvalitet, SIF England 10,10, motsvarande cirka 8,15 FOB för våra varor. Oaktat prisreduktionen har emellertid de ryska varorna icke kunnat slutsäljas i England utan fortsätter konkurrensen, särskilt då från finsk sida. Sida föreslogs en ökad produktionsinskränkning som det enda medlet att rädda något av trävarumarknaden. Tyvärr har emellertid anslutning till detta förslag åtminstone i Finland icke blivit tillräckligt omfattat för att detsamma skulle kunna genomföras. Stopp. Detta är ett exempel på läget i slutet av 1931 och början av 1932. De fortsätter i samma anda och talar hela tiden om fortsatta prisfall och även produktionsinskränkningar. De svenska tillverkarna synas emellertid har kunnat hålla sig ifrån de allra lägsta priserna. Ett exempel på den situation som föreligger är exempelvis att en av våra större köpare i Spanien, firman Nicolas i San Sebastian, som har skulder till svenska köpare av sammanlagt cirka 50 000 pund, vara till vårt bolag 3 000, vara till vårt bolag 4 000 pund. Man har föreslagit oss en särskild anordning med obligationssäkerhet mot botteninteckningar i anläggningar och trävarulager. Och givetvis står firman Möller, står vår agent firman Möller så som hittills i del kräver för de enorma risker som på så sätt uppkommit. Dessa affärer kunde så småningom med stöd av firman Möller, som är mycket förmögen, avvecklas. Men det tog flera år innan affären var slutförd. Stopp. Rapporter föreligger från flera håll. Stopp. Jo, nu börjar vi igen. I slutet av 1931 antecknas i redaktionen att marknaden för sulfitmassa under den gångna sommaren har i hög grad försämrats. Den förut beslutade produktionsinskränkningen som genomförts med biträde av SPS har ej visat sig vara tillfredsställande, tillräcklig, varför, så som redan förut omnämnts, en ytterligare inskränkning av 15% på ett års produktion att verkställas före 1 juli 1932 beslutats av SPS. Stopp. Försäljningar i sulfitmässa har emellertid i början av 1931 varit tillfredsställande och vi har kunnat bibehålla vårt gamla pris av cirka 165 kronor per ton. Utsattes vi för starka påtryckningar från våra amerikanska köpare att reducera priset till gällande dagspris som tog det har rört sig om cirka 130-140 kronor per ton. Stopp. Marknadsläget för sulfatcellulosa var vid samma tid ungefär likartat. Och vi lyckades någorlunda möta konkurrensen här. Emellertid utsattes vi successivt för pressning av priserna från sådana köpare som redan avslutat kontrakt och som sådana skulle vara skyldiga att uttaga sina inköp. Detta löstes i flera fall genom att man tillmötesgick köparnas yrkanden om prisreduktion med villkor om försäljning av motsvarande kvantitet till då gällande något fastare pris. Nej, till då gällande priser. Årsskiftet 1931-1932 kunde bolaget notera en kvantitativt relativt tillfredsställande försäljning av cellulosa, men till priser som måste betecknas som vid och under gällande tillverkningskostnad. Stopp. Pressliperier hade driften hela tiden varit inskränkt på grund av vattenbrist, men framförallt även på grund i form av beslutad produktionsinskränkning vid Trämassekompaniet. Man kunde konstatera ett allmänt missnöje med trämassekompaniet och dess skötsel av försäljningarna av slipmassa, framförallt där genom att, så som tidigare framhållits, kompaniet måste ersätta lagerskador och slipmassa som man ansåg vållats genom bristande försäljning. Stopp. Verket var vid järnverket var marknadsläget alltjämt svagt, men vi lyckades dock placera rätt hyggliga kvantiteter av järn och stål. Dock icke till priser som måste betecknas som tillfredsställande med hänsyn till gällande marknadsläge. Skiftet 1931-32 stod sålunda hela skogsindustrin inför ett i hög grad osäkert läge, och framförallt vore det priser som kunde ernås långt ifrån tillfredsställande jämförda med tillverkningskostnaderna. Man kunde därför förutse att en prisreduktion var skulle bli ytterligare nödvändig, men framförallt att det skulle vara nödvändigt att man under det kommande året 1932 måste räkna med en betydande justering av gällande arbetslöner. Stopp. Man fortsätter under början av 1932 i samma anda. Noterar att trävaruförsäljningarna kunnat hållas vid att trävaruförsäljningarna alltjämt är utsatta för mycket hård konkurrens från det ryska försäljningssyndikatet. I sulfitcellulosa har SBS sökt genomföra en produktionsinskränkning och har framförallt sökt bibehålla priserna vid ett så lågt läge som 115-120 kronor per ton nettofob. För vår del har vi sökt undvika detta läge, men har ändå nödgats acceptera vissa så kallade konverteringar av tidigare bättre kontrakt emot försäljning av lämpliga kvantiteter till gällande dagspriser. Ur relationen citerar jag citationstecken: våra totalförsäljningar i sulfit för 1932 uppgår därmed till, och detta särskilt hårt och något tidigare av denna arbetsnedläggelse, detta på grund av de tidigare rådande tvistigheterna med den av kommunister ledda fackföreningen vid Iggesund. För Iggesund gällde det lika som för flertalet sågverk som är kombinerade med cellulosafabriker, att vidta åtgärder för att under den tid sågverken kunde fortsätta sin drift lagra deras avfall så att detsamma senare kunde överföras till cellulosafabrikerna. Strejken vid Iggesund inställdes på grund av, eller strejken vid Iggesund inställdes och som tidigare berörts arbetet från och med den 23 februari 1932. Någon direkt strejk gällde emellertid icke för sågverken, utan man sökte i möjligaste mån lagra avfallet för att senare kunna disponera detsamma för cellulosatillverkning. Vid Iggesund arbetade vi hårt på att finna någon utväg för cellulosamarknaden för att komma förbi det rent ruinerande priser som genomförts i första hand för sulfatmassan, men framförallt också för sulfitmassan. För sulfatmassan gjordes försök med blekning av sulfatmassan med en förblekning av sulfatmassan som skulle kunna medföra en förbättrad avsättning. Och dessa försök ledde också till mycket goda resultat. Sulfatmassan blektes. För sulfatmassans blekning disponerade vi redan från de tidigare försöken med blekt massa på 1920-talet en anläggning med så kallade holländare i vilka massan kunde cirkuleras och med lämpliga mängder klorkalk och på så sätt underkastas en förblekning. Intresset för den produkt man här fick fram som fick namnet X blev mycket stort och vi kunde praktiskt taget omedelbart försälja notera en fast order på cirka 6000 ton massa, vilket med dåvarande dollarkurs skulle medföra ett överpris över gällande kraftmassepris om åtminstone 20 kronor per ton sedan alla kostnader för massans bearbetning avdragits. Dessa försök fortsattes och återupptogs i större skala sedan arbetskonflikten bilagts på sommaren 1932. De första relationerna för 1932 är fyllda av redogörelser för den gällande arbetskonflikten inom cellulosa och pappersindustrin. Och det ansträngningar som från statsmakternas sida nedlades för att söka biliga denna konflikt. Konflikten varade emellertid. Emellertid med början av augusti, tror jag. Början av juni 1932. Och jag har anledning att återkomma här till de fortsatta redogörelserna. Under tiden kunde vi emellertid driva våra sågverk i största möjliga grad, dock med de svårigheter som tidigare berörts i fråga om avsättning av sågavfallet som måste lagras vid sågarna för att sedermera återföras till cellulosafabrikerna. Den ena fortgivning, men marknaden var utomordentligt trög, särskilt på grund av prispressning genom det ryska utbudet i England. Tråkigaste punkten i uppgörelsen mellan det engelska syndikatet och ryssarna var emellertid att den innehöll en bästklausul enligt vilken säljarna förpliktigade sig att därest de ryska trävarupriserna under året reducerades lämna köparna motsvarande reduktion för redan mottagna varor in till 2 pund. De många köpare uppställde detta såsom villkor för fortsatta försäljningar, föranledde detta givetvis att försäljningarna i stor utsträckning icke kunde genomföras. Men från engelsk sida försökte man också genomföra tullar på hyvlade trävaror och lådämnen, det vill säga också sillstav. Denna fråga, denna svårighet lyckades man emellertid undvika. För sulfitmassa var alltid svag och på den amerikanska marknaden På den amerikanska marknaden kunde man dock träffa en uppgörelse mellan de svenska och finska exportörerna genom förmedling av sammanslutningen SPS, enligt vilken man ej skulle offerera massa till lägre pris än $1.60 per 100 pounds, 100 lbs heter det, 100 lbs. Man befarar nämligen att i sådant fall att om detta pris skulle underskridas, amerikanska tillverkarna skulle komma att genomföra en tull på cellulosa, och detta vore ju i högsta grad olyckligt. Linjen var man över hela linjen pågick ju en arbetskonflikt. Arbetskonflikten från början av februari och denna konflikt bilades först genom en medlingskommissions ingripande i början av augusti. Så snart medlingsförslaget antagits på ömse håll kunde nya avtal träffas. Man kan fastslå att denna mycket långa konflikt från 1 februari till början av augusti var den sista arbetskonflikten förevarit vid Iggesunds cellulosafabriker och sågverk. Måste man ändå fastslå att konflikten varit till utomordentlig nytta. Man hade kunnat genomföra de justeringar i arbetslöner och kostnader som varit en förutsättning för att driften skulle kunna fortsätta. Och man hade skaffat sig en betydande respekt från arbetarna för arbetsgivarnas inställning. Samtidigt vidtogs också åtgärder för att på lämpligt sätt, på bästa sätt, söka kompensera arbetarna genom att genom att söka justera deras löneförmåner och dylikt och förbättra deras bostadsförhållanden. Det är märkligt att från nuvarande synpunkt iaktta hur som man trots allt, trots de låga priserna och trots svårigheterna på grund av den minskade produktionen ändå kunde i längden hålla våra fabriker i drift och förbättra och successivt förbättra deras installationer så att konflikten i sin helhet ändå medförde ett förbättrat läge och icke minst en förbättrad stämning mellan arbetsgivare och arbetare. Stopp. Relationen till styrelsesammanträdet i maj, i juni 1900. Ja, det är jag vet inte om det är maj eller juni. I alla relationer under 1932 redogörs för ytterligare för konflikten och för dess verkningar inom våra verk. I relationen till ...1932 återupptages eller berörs fortsättningsvis frågan om reglering av Dellensjöarna. Och man föreslår och beslutar att fullfölja den föreliggande ansökan, men att i viss mån låta den samma bordläggas under någon tid. Dock så att man får ett klart beslut från vattendomstolen. Ett sådant beslut förelåg sedermera på basis av det av vattenbyggnadsbyrån uppgjorda förslaget om utförande av en ny damm vid Näsviken. I början på 1940-talet hade man slutligen anledning att definitivt genomföra regleringen av Dellensjöarna på enlighet med denna vattendom och enligt vattenbyggnadsbyråns förslag. Punkt. Verket sågbladsverkstaden hade under arbetskonflikterna kunnat hållas i viss drift på basis av verkställda försäljningar, men så som tidigare berörts vid upprepade tillfällen lämnade järnverket fortsättningsvis mycket begränsad avkastning. Frågan om nedläggande av järnverksdriften var därför alltjämt aktuell, och till styrelsesammanträdet i maj 1932 föreligger en förnyad översikt över läget. Punkt. Läget som emellertid utmynnar i ett förslag att tills vidare avvakta utvecklingen innan arbetet igångsättes. Konflikten efter arbetskonflikten 1932 kunde man vid den fortsatta försäljningen såväl av trävaror som av cellulosa på grund av den genom konflikten minskade produktionen kunde man finna att trävarumarknaden successivt undergick en viss icke obetydlig förbättring. Under de konflikter som hittills berörts och framförallt i samband med arbets- och återupptagande efter den långa arbetskonflikten kunnat bibehålla ett acceptabelt medelpris såväl för sina trävaror som även trots allt för cellulosa. Vid Iggesunds fabriker kunde man nu genomföra den tidigare föreslagna förbättringen av våra kvaliteter i första hand genom att förbleka eller som man skulle kunna säga halvbleka sulfatmassan. Denna halvblekta sulfatmassa kunde sedermera av kunderna blekas till full vithet men med relativt begränsad kostnad, men den kunde också användas med den färg den erhöll vid förblekningen. Den förblekta massan betecknades av vårt bolag med bokstaven, det har jag sagt förut någon gång, bokstaven X. Och den erhöll mycket god användning, exempelvis som ersättning för sulfitmassa vid framställning av tidningspapper, men även direkt med den färg den erhållit för framställning av kartong i ljusare färg och motsvarande kvaliteter av papper. Sedan den halvblekta sulfaten sålunda visat sig ha en mycket god avsättning gjordes motsvarande försök med sulfitmassa och man kom fram till en mycket ljus och acceptabel sulfitmassa som fick namnet linnen med hänsyn till färg och som likaledes vann en god avsättning både i Europa och ej minst i Amerika. Det hela innebar sålunda en mycket stor framgång för Iggesund, särskilt under de cirka tio år då vi så gott som ensamma tillverkade denna kvalitet och på så sätt kunde få en förbättrad avsättning för vår cellulosa och ett bättre pris. Så småningom ledde emellertid denna halvblekning därtill att vi i första hand inom sulfitfabriken men sedan också inom sulfatfabriken övergick helt till blekt massa. Detta skedde i början av 1940-talet Detta skedde väl för sulfiten i slutet på 1930, år 1939. Då vi ju, ja, och för sulfatfabriken i början av 1940-talet, det vill säga under pågående krig. Å andra sidan, var det lutade det allmänna marknadsläget allt mera åt att den helblekta sulfiten och även sulfatmassan fick ökad avsättning, och under det att den halvblekta massan icke i samma grad kunde säljas i samma grad. Detta i början av 1940-talet. Förhållandet föranledde alltså för Iggesund en successiv och effektiv övergång till blekt sulfat, till blekt sulfit och blekt sulfat såsom huvudprodukt. Punkt.
Det var en allmän utveckling.
Ja, en allmän utveckling för Iggesunds del.
Jag menar vi andra fabriker i landet?
Jo. Även andra fabriker. Eller motsvarande utveckling blev så småningom genomförd även vid ett stort antal andra fabriker. Men Iggesund kunde hela tiden bibehålla en viss marknad för den halvblekta sulfiten och sulfatmassan. Relationerna för såväl sågverk som fabriker under 1940, under 1939 till 41, under 1939 till 45 finner man att vi i stor utsträckning kunnat placera så dels halvblekt massa, dels också helblekt cellulosa med goda resultat. Stopp. Arbetskonflikten, ja, den långa arbetskonflikten medförde givetvis under 1930-talet och in på 1940-talet till världskrigets slut en så tillvida förbättrad situation att de kvantiteter av blekt cellulosa som kunde säljas också kunde betinga bättre priser. Emellertid är det givet att man under hela världskriget, hela andra världskriget, icke kunde försälja fabrikernas produktion i den utsträckning som varit önskvärd. Där måste man också nog konstatera att detta förhållande, det vill säga den brist på blekt cellulosa som förelåg i den övriga världen, också föranledde också överhuvudtaget föranledde minskad avsättning och därmed en försämrad ekonomisk situation. Man trädde i Stockholm den 26 september 1932. Detta styrelseanträde hölls i anslutning till bolagsstämma. Bolagsstämman hade sålunda på grund av pågående arbetskonflikt uppskjutits till nämnda datum. Berört bilades arbetskonflikten genom ett förlikningsförslag av en av staten tillsatt förlikningskommission den 5 augusti 1932. Och jag har förut berört att detta var den sista allmänna konflikt som under min tid förelegat vid Iggesund. Dels har också arbetarförhållandena vid Iggesund varit mycket tillfredsställande, och några konflikter av vare sig större eller mindre omfattning har icke förelegat. Konflikten innebar för hela landet en beräknad produktionsminskning med cirka 300 000 ton sulfit och 200 000 ton sulfatmassa. En minskning som visserligen var mycket kännbar, men som å andra sidan också medförde en förbättring av marknadsläget. En förbättring av marknadsläget bara. År 1931 installerades vid Håstaholms sågverk. Det där ska egentligen komma tidigare. Installerades vid Håstaholms sågverk en så kallad drogkrav för transport av sågade varor. Transport och uppläggning av sågade varor i brädgården. En motsvarande brokram. Bolaget förbehöll sig i samband härmed option att beställa en motsvarande brokram inom ett år efter den första leveransen. Så skedde också, och de båda brokranarna har sedermera varit i drift från juni 1932 till från juni 1932 och juni 1933 till nuvarande tid, det vill säga ungefär 1970, då det successivt utbyts emot andra och modernare anordningar för rikets torkning. De båda brokranarna har emellertid gjort en oerhörd nytta och varit ett exempel för andra verk som många gånger besökt Iggesund just för att studera dessa förhållanden. Det ska in här någonstans.
Ja.
Närmare redogörelse för dessa brokranar återfinns exempelvis på sid 4 i relationen till styrelsesammanträdet den 26 september 1932. Brokranar levererades av ASEAs mekaniska verkstad, som nedlagt ett stort och intresserat arbete på deras konstruktion. Arbetskonflikten kunde järnverket hålla sig i drift i en ganska rimlig omfattning med inkommande order för potackjärn, lankashirjärn och för sågbladverkstaden. 1932 förhandlades intensivt medan det svenska och finska sågverken å ena sidan samt efter arbetskonfliktens slutförande förhandlades också från mellan Sverige och Kanada rörande en begränsning av, rörande en reglering av utbudet av trävaror. Dessa förhandlingar ledde knappast till något mer effektivt resultat, men man hade dock knutit en kontakt som från tid till annan kunde återupptagas och som i sin tur kunde möjliggöra en, när så erfordrades, kunde möjliggöra en sanering av marknaden. Tillkomsten av den förut berörda sammanslutningen bland sulfitfabrikerna i praktiskt taget hela världen, i praktiskt taget hela Europa, kunde man från tid till annan sammanträffa och diskutera marknadsläget, och detta ledde i sin tur till upprepade förslag om gemensam begränsning av såväl om gemensam begränsning av produktionen som i vissa fall om att fasthålla vid vissa fixerade priser och liksom också att åstadkomma ett samarbete mellan cellulosafabrikerna i allmänhet. Tillkomsten av SPS hade givetvis ett avsevärt inflytande på sulfatmassemarknaden, även om man där icke direkt träffade direkta överenskommelser. Trämassekompaniet upphörde i samband med upphörde 1933 och lämnade efter sig ett ganska avsevärt missnöje som framförallt baserade sig på det förhållande att kompaniet i avsevärd grad kom att överta ansvaret för sådan cellulosa som icke blivit såld utan lagrat och därmed ådragit sig lagerskador. Vidtogs vissa ombyggnadsanordningar vid sulfatfabriken för att kunna genomföra en halvblekning av massan, och dessa anordningar kompletterades också successivt så att man sedermera skulle kunna helbleka sulfatmassa. Redan tidigare hade man vidtagit motsvarande åtgärder i sulfitfabriken. Så som tidigare nämnts har arbetskonflikten en betydande minskning i produktionen såväl av trävaror som av cellulosa i Europa, och detta bidrog i hög grad till att man kunde genom ett förbättrat prisläge åstadkomma en ovärderlig kompensation för konflikten och dess kostnader. Fick vi någon ordning på det?
Ja.
Det goda samarbetet inom SPS, Sulfite Pulp Suppliers, medförde också i anslutning till den minskade produktionen att man nu kunde kunde få ett förbättrat samarbete mellan sulfitfabrikanterna och i anslutning därtill även med sulfatfabrikanterna. Vid sammanträde i Malmö i juli 1933 lyckades man exempelvis reglera sulfitpriserna för viss tid. En reglering som sedermera och från tid till annan kunde återupprepas. Och en motsvarande reglering av sulfatpriserna gjordes direkt år 1930, i slutet av 1932. Också vid ett gemensamt möte med sulfatfabrikanterna år 1932 åstadkomma en viss reglering av våra försäljningar så att vi man angrep vår huvudagent i Amerika, firman Gottesman, och ville att vi skulle upphöra med denna förbindelse. Sedan vi kunde emellertid påvisa att våra förbindelser med firman Gottesman vore av fullt lojal art och icke på något sätt skadade den övriga marknaden, och därmed förföll detta yrkande. Men slipmassa blev i samband med Trämasskompaniets upphörande en smula virrig, men man kunde dock genom gott samförstånd komma över även denna svårighet. Styrelsesammanträdet i början av maj, vad är det, tror jag, jag vet inte. Den 8 december 1932 förelåg en promemoria beträffande upptagande av tillverkning av lådor vid Håstaholmens ångsåg. Denna tillverkning upptogs på initiativ av ryttmästaren, vad heter han i förnamn? Sörensen hette han, men vi får sätta dit namnet sedan. Som tidigare varit chef för en större lådfabrik utanför Göteborg. Denna lådfabrik hade emellertid nu nedlagts, och vi kunde i hög grad tillgodogöra oss de erfarenheter och det intresse som förelåg från ryttmästare Sörensens sida. Genom hans förmedling kunde vi under en följd av år försälja trävaror försälja lådämnen som baserade sig på sågavfall och splittved från våra sågverk. Vi genomförde också efter hans förslag en fullständig installation inom Håstaholms sågverk för detta ändamål. Styrelsen anslog vid sammanträdet den 8 december erforderligt belopp för tillverkning av lådor uppgående till cirka 50 000 kronor. Lådtillverkningen upptogs då och fortsatte sedan mer successivt till dess den nedlades någon gång i mitten av 1940-talet. Under årtiondet 1940, nej, nedlades i början av 1950-talet. Mars 1933. Jag ska inte stå här om flygkonflikten.
Kanske skulle